Vi rör oss i absoluta centrum av det som gäller vår tro och vår övertygelse. Det som har med evangeliets absoluta substans att göra. Vi läser om Jesu lidande och död för människornas frälsning. Och nu är det dags att läsa Markus 15, som är försoningskapitlet, som är kapitlet där vi får dela orden om att Jesus dog för vår frälsning. Och det är Markus 15, 1-20. Och vi tar bit för bit och vi ska tillämpa vår modell tid, teologi och tillämpning. De tre tena. Tiden, fakta och tidsenliga saker. Teologi, vad är det för tidlösa principer vi kan se här? Och tillämpning, hur ska vi ta det till oss? Så, Markus 15 och 1. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela Sanhedrin, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Tid. Det nattliga mötet var alltså informellt, men det ledde till dödsdom. Det nya mötet skulle ge laglig sanktion till det som hade gjorts. Och det skedde alltså klockan 5 eller klockan 6, någon gång mellan 5 och 6 på morgonen. Judarna själva kunde alltså inte verkställa dödsdom. Pontius Pilatus, ja, han började sin tjänst år 26 efter Kristi födelse. Och blev avskedad faktiskt år 36 för misskötsel av ämbetet. Han hade egentligen sitt högkvarter i Caesarea eller Caesarea. Men reste till Jerusalem för de största judiska högtiderna. Teologi, ja, den ska vi lämna till Peter Fjellstedt. Han skriver så här. Då både judar och hedningar nu gör sig skyldiga till denna enorma synd att förkasta och korsfästa Guds son, har hela den fallna världen fällt domen över sig själv. Den hatar sanningen, rättfärdigheten och ljuset, och den hatar den helige i hans personliga uppenbarelse. Hela människosläktet har således förkastat honom, hånat honom, dömt honom till döden och korsfäst honom. Och har just genom detta bevisat vad människan i sitt innersta är. Synden har visat sig som universell fiendskap mot Gud. Det här är väldigt viktigt så vi inte tänker att det var judarna som korsfäste Jesus på det sättet. Att det var något alldeles speciellt med deras synd. Det var dina och mina synder som drev Jesus i döden, lika väl som alla andras. Romarbrevet 8:6. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Så om man inte är född på nytt så är man i fiendskap mot Gud och man kan inte behaga honom. Tillämpning. Ja, vi behöver förkrossas över att samma syndfullhet som dömde Jesus till döden också bor i oss. För att i tacksamhet förstå vidden av den nåd och förlåtelse vi fått. Dessutom, att kristna människor lämnar ut varandra till världsliga domstolar för att få varandra dömda istället för att söka försoning är en djup tragedi. Första Korintierbrevet 6:4. Men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förståndig bland er? Ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till domstol med broder och detta inför otroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Ja, det kan inte sägas tydligare. Tack, Paulus. Pilatus frågade honom, så, du är judarnas kung. Jesus svarade, du själv säger det. Ja, tempelledningen dödsdömde Jesus för att han sagt sig vara Messias, Guds son. Men inför Rom måste de försöka få det se ut som om han hade utgett sig för att vara en världslig kung som ville störta kejsaren. Det är därför Pilatus ställer frågan. Jesus ger honom rätt på samma grund som han är Messias, konungen. Pilatus anade vad tempelledningen inte ville inse. Att Jesu kungadöme inte var av ett sådant slag som stod i strid med den kejserliga makten. Men han var för feg för att följa sitt samvete i rädsla för att exponera sig för den misstänksamme kejsar Tiberius ovilja. I denna strid fick människofruktan över handen. Vi kan läsa mer om det i Johannes 18:36. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det var tiden. Teologin, ja. Jesu konungadöme upprättas inte utifrån och in genom ett yttre maktövertagande som kuvar människan genom lag. Nej. Det är ett rike som börjar med ny födelse och växer inifrån och ut. Och till slut lägger den yttre världen under sig efter den yttersta domen. Tillämpning. Vi behöver inse att denna värld är fientlig mot Gud. Och att vi lever Guds rikes livet parallellt med ett världsrike som går mot sin undergång. Johannes 17:15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Översteprästerna anklagade honom häftigt. Och Pilatus frågade honom på nytt, svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagade för. Men Jesus svarade inget mer. Och Pilatus var förundrad. Tid. Studiebibeln ger oss det här. Att Jesus teg var inte bara skadligt för honom själv, utan det försvårade också saken för landshövdingen som egentligen trodde att fången var oskyldig. Vad kan vi se för teologi i detta? Ja, omgiven av otro och förakt och idel fiender visade Jesus den upphöjda ro och värdighet som Guds lidande tjänare skulle ge uttryck för enligt Jesaja 53:7. Han var tyst och så vidare. Sådan tystnad var helt ovanlig under förhållanden som dessa. Och det var inte konstigt att Pilatus förundrade sig. Jesus förblev tyst, för han var människosonen som måste lida och dö. Det var inte meningen att han skulle försvara sig för att slippa undan det som han egentligen hade kommit för att göra. Hur ska vi tillämpa detta? Ja, sann helighet och integritet i Gud kan många gånger innebära att vi avstår försvarsställning för att uppnå ett högre syfte. Blir vi falskt anklagade slår vi inte tillbaka utan låter Guds makt befria oss från ondskan. 1 Petrus 2:22. När han blev hånad svarade han inte med hån, och när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. Tid. Barabbas eller Barabbas betyder egentligen faderns son. Abbas, Abba är fader och Bar är son. Sedan att frige en fånge var ett sätt för romarna att faktiskt hålla sig väl med judafolket. Det kallas för abolitio eller indulgentia det där. Att man skulle frige en fånge då. Vad kan vi se av teologi i den här versen? Ja, att Barabbas var ett barn av sin far, djävulen, som varit en mördare från begynnelsen, hade han bevisat genom de mord som han var fängslad för. Och i kontrast till Barabbas står denne oskyldige Jesus, den himmelske faderns son. Luther skriver så här: Pilatus ville föreslå den värste mördaren för att judarna inte skulle kunna vädja om befrielse för honom. Men de hade hellre sett att djävulen själv släpps lös än att frige Guds son. Tillämpning. När hatets och fördomarnas känslor går höga och man förfasar sig i religiös nitälskan, så kan man nästan gå med på vad som helst, bara man får straffa och plåga sin syndabock. Det är egentligen en förfärlig sak. Men tänk, här står Barabbas, människosonen som är son av sin far. Människan står där, hela mänskligheten personifierad på något sätt i Barabbas. Och Jesus står där som representant för sitt folk. Barabbas får gå fri. Jesus blir dömd. Vi fick gå fria för att Jesus trädde in i vårt ställe. En stark bild, evangelisk bild. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: vill ni att jag frigör judarnas kung åt er? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Ja, vad säger vi i tiden om detta? Ja, Pilatus använder troligen uttrycket judarnas kung på ett ironiskt sätt. Men han trodde ändå att folket skulle gå med på hans förslag eftersom Barabbas var så ryslig. Vilken teologi finner vi i den där versen? Ja, det kan verka som att de onda krafterna har tagit över. Men vi ska veta att detta skedde för att Jesus tillät det med ett högre syfte i sikte. Johannes 14:30. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig. I mig finns ingenting som tillhör honom. Men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Så det ingick alltså i planen att han skulle få offras. Han skulle offras istället för den syndiga människan, symboliserad av Barabbas. Johannes 19:11. Jesus svarade Pilatus: du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Tillämpning. Ja, hur tillämpar vi denna vers? När det ser ut som att ondskan regerar och får sista ordet, ska vi komma ihåg Guds suveränitet. Ingenting sker utan hans vilja. Han har ett högre syfte i sikte också för oss. Och en del av detta är att vi alltid ska dra oss närmare honom. Och ibland kan hemskheter verkligen bidra till det. Gör de inte det, då är det fara och färde. Så låt det svåra i ditt liv dra dig närmare Jesus, syskonen, vännerna, församlingen, bönen, undervisningen, söndagsgudstjänsten. Men när översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri, så frågade Pilatus dem än en gång: vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De skrek tillbaka: korsfäst honom! Pilatus frågade dem: vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre: korsfäst honom! Studiebibeln säger hetsade anaseo. Det betyder trissa upp eller uppägga. Och nu skulle det vid det här laget naturligtvis vara en enorm prestigeförlust för Sanhedrin, för stora rådet, om Jesus blev frikänd. Så nu var det för sent, nu stod de på sig. Fjällstedt skriver, när judarna begärde Barabbas istället för Jesus gjorde de ett val vars djupa betydelse de inte hade en aning om. De valde därmed den grövste förbrytaren istället för den helige och rättfärdige. De valde således ett barn av lögnens fader och därmed lögnen själv istället för sanningen. Mörkret istället för ljuset, döden istället för livet. De förkastade Guds son och valde hellre den oheligaste än den heligaste. Här visar sig den naturliga eller den opånyttfödda människans sinnelag. Här visar sig hur hon väljer när hon ska välja efter eget tycke och egen vilja. Här visade det sig att människan av naturen inte har ett gott hjärta. Så blir antikrist vald när han kommer och Kristus förkastad av mängden. Det där är en oerhört stark kommentar av Fjällstedt. Hur tillämpar vi detta? Skrikandet om korsfästelse. Stolthet är ofta grunden till orättfärdighet. Grupptryck och masspsykos kan få människor att gå längre i sin ondska än de hade gjort på egen hand. Och tänk, samma röster som nyss skrek Hosianna skriker nu korsfäst. Är du styrd av impuls och känsla eller av tro och värderingar? Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Ja, Pilatus samvete dömde honom, därför använde han sig av en sed som sedan gammalt var vanligt bland judarna, eller var vanlig bland judarna. Att som tecken på sin oskuld tvätta sina händer i vatten. Han tvådde sina händer inför deras åsyn faktiskt. Han kom emellertid inte undan med detta. Några år senare blev han faktiskt avsatt, Pilatus, på grund av korruption. Och några menar att Pontius Pilatus sedan tog sitt liv faktiskt. Ju mer Jesu fiender försöker tvätta sig rena, desto mer syns deras ondska. Och ju mer Jesus blir överhöljd med anklagelser och hån, desto mer syns hans oskuld. Pilatus säger därför, jag är oskyldig till denne rättfärdige mans blod. På detta sätt måste domstolen erkänna att Jesus, när han gick för att offra sig för världens synder, faktiskt var rättfärdig och oskyldig. I det här bibelordet så kan vi se att det inte hjälper att vara passiv när man kan förhindra det onda. Martin Luther King har ju sagt någonting som har gått till historien. Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. De här soldaterna tillhörde Pilatus livgarde och rekryterades från de icke-judiska invånarna faktiskt i Israel. Och de följde med från Caesarea, från Caesarea, för att uppehålla ordningen i Jerusalem under högtiden, vaktstyrkan. Jesus bar den törnekrona som vi gjort oss förtjänta av för att vi ska få bära den härlighetskrona som han vann åt oss. Törnet i den här kronan kan vara en bild på hela skapelsen drabbad av människornas syndaförbannelse. Och nu går Jesus för att återlösa allt sammans. Det är väldigt intressant. Första Mosebok 3:17. Till Adam sa det Gud, Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig. Så här ser vi törne, symbol för den förbannade eller den avförbannelse drabbade jorden på grund av människans synd. Och Romarbrevet 8:21. Även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Ja, vi kan ju faktiskt tillämpa det här på ett enkelt sätt. Vi är faktiskt kallade att låta oss vårda om hela skapelsen. För Jesus har återlöst den och en dag ska det visa sig i en ny himmel och en ny jord. Sedan började de hälsa honom. Leve judarnas kung! De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. Alla verb i de här två sista verserna står i imperfekt, alltså i dåtid. Vilket innebär på grekiska att de upprepade detta flera gånger. Och knäböjandet här var en parodi på den grekiska härskarhyllningen. Och spottandet kan ha varit en parodi på kyssen som var vanlig i österns länder som hedersbetygelse. Och nu skulle jag vilja att vi tar både teologi och tillämpning i samma andetag. Och än en gång läser vi Filipperbrevet 2:6. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Herre, lägg dessa ord på våra hjärtan med full kraft i Jesu namn. Amen.